Amen. Vilken förmån och vilket privilegium att få prisa Herren Jesus en sån här årsfest tillsammans. Jag vill också passa på tillfället och tacka församlingen för det år som har gått och för förmånen att få tjäna den här församlingen. Det här är världens mest underbara församling. Den saken är helt klar. Det tycker jag. Ja, ni kan ju applådera åt er själv, tycker jag. Får man säga så då? Va? Det är klart man får säga. Alla andra församlingar så tycker jag de är världens bästa församlingar. Hoppas jag. Och tillsammans så blir vi alla världens bästa församling. Är det okej? Okay? Underbart. Jag håller på mitt 10:e år som pastor. Och, ja, inte som föreståndare, som pastor i den här församlingen. Och det känns som ett oerhört privilegium. Jag vill att ni ska veta det. Jag vill också att ni ska veta att jag och min familj är jättetacksamma för förmånen att få tjäna tillsammans med er. Det är ju inte vi som tjänar och ni som blir betjänade, utan vi tjänar Jesus Kristus tillsammans. Eller hur? Amen. Halleluja. Nu ska vi se om vi får det här att fungera. Det gör det. Underbart. Det blir tid för årsberättelse och sånt som du hörde där nere i festvåningen. Så vi ska inte tala om det nu här, utan vi ska öppna våra biblar. Om du har med din bibel så slå upp den i Första Thessalonikerbrevet. Där du hittar ett ord. Första Tess 5 och 23-24. Det står så här: må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande och själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Amen. Trofast är han som har kallat er. När vi sitter på det här sättet i en gudstjänst så här, gammal och ung och man och kvinna och rik och fattig, så representerar vi ju väldigt, väldigt många livsöden. Väldigt många olika bakgrunder och så vidare. Och en av våran vision som vi har är att församlingen ska kunna vara en enad församling som består då av alla möjliga olika människor. Men när vi är på det här sättet så har vi väldigt olika bakgrunder. Men Bibeln säger att vi kan veta att han är trofast som har kallat oss. Att när man kan tänka sig, när man talar i bildspråk, så kan man se livet som en sån här, man väver en matta, ni vet, har säkert hört en sån bild på livet, att man väver en matta med olika trådar och ibland är det ljusa trådar och ibland är det mörka trådar. Men Guds tråd är på något sätt, ni som är vana med vävning känner igen det här, det är som de här trådarna som går den här vägen, förstår ni, som man väver själva tråden i. Han är trofast. Han finns alltid där genom de mörka trådarna eller genom de ljusa trådarna, så finns hans närvaro ständigt där, och han är faktiskt trofast. Amen. Jag tycker det är viktigt att veta en dag som den här att Gud är trofast. En sån här dag så vill jag lite grann lyfta upp på nytt igen det som vi arbetar i när vi arbetar i församlingen. Det som vi tror på och det som vi vill se. För det är ju nämligen så att Gud bygger sin församling. Eller hur? Församlingen kom inte ner så här på dunks på något sätt på pingstdagen och allting var klart och direkt in i församlingen så är alla processer avslutade. Utan Gud bygger sin församling med det som Bibeln kallar med levande stenar i ett andligt tempelbygge. Så när vi är här så då är vi som levande stenar som fogas samman, som Efesierbrevet säger, med den kärlek och det stöd som varje led och del ger. Men Gud bygger sin församling och vi vill vara en del av det byggande, eller hur? Amen. Så vi ska tala lite grann om den vision som Gud har gett oss. Och jag hoppas att du lyssnar och tar in och inte säger det här kan jag, för det gör du inte. Utan vi behöver alla lyssna till det här. Jag skrev så här i årsberättelsen att visionen gäller. När jag tänker tillbaka på den tid som har gått så är det ungefär nu 7 år sedan som jag upplevde Gud väldigt starkt börja tala om i en viss riktning i församlingen. Om den vision som vi arbetar med. Och det jag är tacksam för, det är att det här växer sig starkare och starkare hela tiden. Ni vet, ibland kan man ju få för sig någonting. Har du fått det någon gång? Ja. Som vid nyår till exempel, att man ska banta eller något annat fåfängt. Kan man få för sig så här, ett så här hugskott som man glömmer då följande dag. Men någonting som Gud ger, det har bestående värde. Det är någonting som håller att bygga på. Våra egna hugskott, de kommer och far. Vem var det som sa det? Lika fort som en gris blinkar. Det var Emils pappa som sa det om Emil, att han får sina infall så lika fort. Och det, så är det med våra egna tankar. Men det som Gud ger, det som Gud planterar ner, det ger han. Och det har ett bestående värde. Och det Gud ger han inte bara heller åt en person. Utan det ger han åt många för att man tillsammans ska få vara med och bygga Guds rike. Under de här 20 åren så har jag fått ta förmånen att tillsammans med alla er mejsla på det här. Det som vi började med för 20 år sedan, det var inte så att församlingen startade för 20 år sedan, utan mycket har hänt innan dess. Men det som vi började med, det som så småningom börjar kallas, som vi småningom börjar kalla den relationsbaserade församlingen, det har vi tillsammans arbetat på. Vi har tillsammans fått göra vissa förändringar, vissa saker som vi upplever har kanske inte fungerat hos oss och så vidare. Så har vi fått tillsammans söka en väg så att vi idag på något sätt har en gemensam uppfattning vart vi är på väg. Om vi har det, vi ska ju se om vi har en gemensam uppfattning vart vi är på väg genom det som vi ska visa här snart. Men det som är intressant, det är också att säga att det som Gud har talat till oss i Lilla Vasa, det har Gud också talat till många människor runt omkring i världen. Så att vi ser idag är den världsvida trenden. Den är på väg till och med så att man använder den terminologin att man talar om den relationsbaserade församlingen. Jag vill citera två människor här i början. Den ena känner ni säkert. De som har varit hem till mig över julen så har sett honom på video. Han heter Bill Hybels. Och de har kommit ut med någonting som en bok som heter Reveal. Where are you heter den. Alltså Reveal, det betyder typ uppenbara. Och det här undertexten, var är du någonstans? Och ni som känner till en del av Bill Hybels församling så vet att de är oerhört duktiga på program. De är oerhört duktiga och professionella på att ordna gudstjänster, på att ordna söka vänliga saker och ting som gör att människor som inte är kyrkvana kan komma in och stifta bekantskap med Guds församling och så vidare. Men de gjorde för några år sedan en undersökning, en stor undersökning som resulterar i den här boken. Och han säger så här i den här boken bland annat, Bill Hybels. Den här undersökningen har fått mig att klart se att församlingen med alla sina program har tagit på sig ett allt för stort ansvar för människors andliga utveckling. Det låter skumt. Ska en församlingen ha ansvar för människors andliga utveckling? Både ja och nej. Fast de säger så här att på grund av att människor får komma till färdiga program och man tänker att det viktigaste det är att man deltar. Om man deltar, då blir man automatiskt en lärjunge. Men han säger så här, eller en av hans pastorer som heter Greg Hawkins som har lett den här undersökningen. Hjälper det vi gör människor att växa andligen? Nej, inte alltid. Att människor deltar i aktiviteter gör dem inte nödvändigtvis till lärjungar. Och på något sätt är det det där som grep tag i oss för flera år sedan. Att vi kan sitta tillsammans, och nu pekar vi inte ut varandra utan vi talar om oss här som ett kollektiv. Vi kan sitta på möten, vi kan sitta på gudstjänsten, men det betyder inte nödvändigtvis att vi blir formade till Jesu Kristi lärjungar. Utan det krävs någonting annat och det går inte heller i längden. Ni vet hur det är med barnuppfostran. Det går inte heller i längden att någon annan hela tiden har ansvar för min andliga utveckling. Utan det kommer en tid och den kommer ganska snabbt i en troende människas liv. När man själv behöver ta ett ansvar för sin andliga utveckling och för sitt personliga liv med Jesus Kristus. Eller hur? Det där är bara ett litet axplock av det som finns i den här boken. Om det finns ett intresse kan vi säkert också ta hem den. Den finns tyvärr bara på engelska för tillfället, men det är en mycket intressant bok som vi säkert kan ta hit också om det finns intresse. Den andra mannen, har någon, några av er hört? Vem har hört Mark Connor? Några här. Han är en australiensare och han besökte bland annat Livets ord i somras. Och han har skrivit en bok som på svenska heter Tänk om. Och man blir förvirrad för den här titeln. Man måste som svänga boken upp och ner för att kunna läsa den. För det står Tänk om. Och han skriver i ett av de här kapitlerna så här. Kapitel nummer 3 börjar så här. Eller har huvudrubriken. Ett programskifte från aktiviteter till relationer. Och som underrubrik. Att bli en kärleksfull gemenskap. Så skriver han så här. Nästa förändring som församlingen måste göra är ett programskifte. Det är ett skifte som kräver att tyngdpunkten flyttas från aktiviteter till relationer. Gud vill att vi ska förändra vårt fokus från att bara anordna aktiviteter till att utveckla meningsfulla relationer mellan människor så att församlingen blir en kärleksfull gemenskap. Låter inte bra det där? Så att församlingen ska kunna bli en kärleksfull gemenskap. Och det är klart att bara genom program så blir vi inte en kärleksfull gemenskap, eller hur? Eller hur? Utan det krävs att vi, och det kanske är det jobbiga, det krävs att vi har gemenskap med varandra. Det krävs, som Bibeln säger, att järn får skärpa järn. Att vi får ha en verklig, inte bara en artificiell gemenskap, utan en verklig gemenskap mellan varandra, där vi delar glädje och sorg, där vi delar bekymmer och där vi delar bönesvar och så vidare. Och på det sättet växer fram till Kristi fullhet. Därför att Gud har gjort det på ett väldigt enkelt sätt. Han gjorde oss nämligen beroende av varandra. Vet du det? Du är beroende av andra människor. Inte skrämmande det. Nej, jag är bara beroende av Gud. Va? Det är bara Gud och jag. Jag är inte beroende av någon annan. Nej, då är du inte biblisk. Du kan inte älska bara huvudet. Du måste ha kroppen också. Ja, hur? Så Gud har genom den här tanken av sin kropp så har han gjort oss beroende av varandra. Vad har vi skrivit? Jag ska se här. Vi har som sagt att vi önskar att Sion-församlingen ska få vara en relationsbaserad församling. Det här är en hög bekännelse, eller hur? Eller hur? Det är en hög bekännelse när vi vet vilka typer av liv vi lever. När vi är upptagna med arbetslivet och de som går i pension är ju ännu mer upptagna, har ni säkert märkt. Hur upptagna vi är med allt möjligt att sträva till att bli en relationsbaserad församling. Det är som att gå som kärringen mot strömmen. Det är det, för att vårt samhälle uppmuntrar inte till det här. Vad står det i andra Korinterbrevet? Vet inte om du har sett den här texten många gånger, men vet vad som står i andra Korinterbrevet? Andra Korinterbrevet 8. Det här handlar om den här insamlingen som apostlarna hade till församlingen i Jerusalem. Och hur man tänkte att de här församlingarna inte skulle vara med för att de var så väldigt fattiga. Men de bönade om att få göra det. Det står så här. Det har gett efter sin förmåga i vers 3, kapitel 8, vers 3. Det har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan vi intyga. Mycket enträget bad det oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga, alltså åt församlingen i Jerusalem. Och det gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav det, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Det är många idag som känner ett dåligt samvete för att man har så mycket och man ser på tv att det är fattigt i olika länder. Och man ger pengar för att på det sättet döva sitt samvete och försöka vara med och hjälpa till. Men Paulus säger att det här handlar om någonting annat. De här människorna ger sig själva. De ger sig själva till gemenskapen. Man betalar inte bara av för tionde till förrådshuset som vi talar om. Eller som Tom var inne på här med offer. Man betalar inte bara av. Utan man ger, det är inte bara man lägger in utan man tar hela handen och hela kroppen kommer in. Och det här är min gåva till gemenskapen. Kanske inte så mycket gåva tycker du, men det är nu en hel del, det har blivit mer över julen. Så här. Man ger sig själv till gemenskapen. Man är inte en individualistisk ö, utan man kommer in och lägger sina aktier i det här bygget som vi bygger. Går det uppåt så går det uppåt. Går det neråt så går det neråt. Det är att vara en ansvarsbärare. Inte sån här kanalsurfare, ni vet på tv, man kan surfa på kanalerna. Så kan man göra på församlingarna, man surfar från den ena vågen till den andra. Och det har man gjort jättemycket i Skandinavien. Den ena vågen efter den andra har kommit, det har varit Willow Creek och det har varit Pensacola och det har varit Livets Ord och det har varit Hillsong och det har varit det ena efter det andra, och man har hoppat på ena vågen och hoppat på den andra vågen och tror att det är det som kommer att bygga församlingen. Det enda som bygger församlingen, det är att vi ger oss själva som levande stenar till ett bygge. Det bygger församlingen. Inte en våg hit eller dit. En relationsbaserad församling där man ger sig själv först och främst åt Herren och sedan åt varandra efter Guds vilja. Det här är välbehagligt för Gud. Och det här är också det som, när världen ser det här, att det finns ett folk som inte lever för sig själva utan lever i en gemenskap, i ett givande och ett tagande, och säger wow, det där är någonting attraktivt, det där är någonting som jag vill vara en del av. Så när vi säger det här så är det en hög bekännelse. Och vi får också göra syndabekännelse när vi gör den här bekännelsen. För vi vet att alltid når vi inte heller fram. Eller hur? Det är också en smärta när man lever i en, när man försöker bygga en relationsbaserad församling. Man märker att inte alltid lyckas man bygga de relationer som man önskar. Det här är basen. Det här är grunden för det vi arbetar. En relation till Herren Jesus och en relation till varandra. Det är det vi vill bygga. Det andra som vi vill göra är att vi vill göra lärjungar. Jag var i Närpes idag och predikade min kära far, fyllde 70 i förrgår. Och vi var där och predikade och vi talade där om lärjungaskap. Att vara en lärjunge. Det står på ett ställe i Bibeln att på den och den platsen började lärjungarna, då började de kallas kristna, står det. Ni känner till det stället. Men det var vad folket utanför församlingen kallade dem. Det var de där kristna. Men själv kallar de sig hela tiden lärjungar. Därför att lärjunge, det är mer än att vara kristen. Det är som en etikett som du kan klistra på. Jag är kristen, jag är muslim, jag är hedning. vilken etikett. Men att vara en lärjunge, det berättar om någonting som jag är. Jag är en lärjunge som enligt Jesu befallning följer mästaren. Följ mig så ska jag göra dig till lärjungar eller till människofiskare, läste vi idag i Närpes. Och det är samma sak här. Matteus 28 och 18-21 kan ni alla. Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. På samma sätt som församlingen är ett bygge så är lärjungaskapet ett bygge. Där finns då jag, eller hur? I den här lärjungaprocessen, där finns det kanske du har tagit ett steg fram och två steg tillbaka i din lärjungaprocess, kanske det. Men du finns i den här processen. Gud arbetar med dig. Vet du det? Gud arbetar med dig. Han arbetar och formar dig för att du ska kunna bli den Jesu Kristi lärjunge som han har tänkt och som han har för ögonen. Och så den sista delen. En enad församling. De var hela tiden tillsammans. Apostlagärningarna 4:32. Efesierbrevet 4:16. Så står ju att man, de, med den de styrka som vår led ger. Visst är det så? Kan inte ens det själv. Hemska saker. 4:16. Från honom får hela kroppen sin tillväxt och byggs, och så byggs kroppen upp i kärlek och fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt och var särskild del. Församlingen som vi bygger här vill vi bygga som en enad församling. Vi har talat om det till exempel i vårt internationella arbete. Vi vill inte bygga en afrikansk gudstjänst och en finländsk och en svensk gudstjänst och en finsk gudstjänst. Vi vill bygga ett. En enad församling. Allihop tillsammans. Eller hur? Det är lite problematiskt, det är tolkning och så vidare. Men det spelar ingen roll. Det viktigaste är att vi får bygga ett folk. Vi får vara ett folk. Det spelar ingen roll med hudfärg. Det spelar ingen roll med språk, med social status. När vi kommer till gudstjänsten så är vi alla ett i Kristus. Amen. Alla har samma värde. Alla är lika värdefulla. Spelar ingen roll på, från vilken bakgrund jag kommer. En enad församling. Det här är vad vi vill göra. Okej? Okay? Sen ska jag bara snabbt ta dig via den process som vi använder för att göra lärjungar. Den har du också sett tidigare. Nu är bollen ingen boll längre för att jag har widescreen och det är inte där. Utan nu är bollen ett ägg. Men det är sånt som händer. När vi bygger då lärjungar, alltså när vi bygger oss själva, när vi bygger varandra, så är det viktigt att vi bygger med viss kvalitet. Vi vill bygga med ett rätt material, med rätta värderingar. Vet du varför världen håller på att gå under idag? Jo, för man har fel värderingar. Vet du varför man strider i Afrika, i Kenya? Varför strider man i Kenya? Därför att man har fel värderingar. Varför strider man med varandra? Jo, därför att ens människovärderingar är fel. Min värdering var att livet är okränkbart, så skulle jag aldrig mörda, eller hur? Det skulle inte finnas krig därför att livet är okränkbart. Man har fel värderingar. Det här är basen för våra värderingar. Amen? Det är i våran värld där det är alldeles för svagt amen. Då tror de nog garanterat i massan. Är det här basen för våra värderingar? Amen. Det här är det eviga livets ord som det står. Det här är de eviga sanningarna som finns nedbyggda. Och det ger oss de rätta värderingarna. Det ger oss vem människan är. Varför människans liv är okränkbart. Vad Gud har tänkt med människan och så vidare. Det ger oss de värderingarna. Och det skapar i oss en karaktär. Vet du när vi behöver karaktär? När vi kommer i frestelse. Eller hur? Du behöver inte så god karaktär här. Att du inte snörvlar och sådär vidare och spottar på golvet, det utgår ifrån. Men den gång du behöver karaktär, det är när din tro sätts på prov. Eller hur? Eller när du inte får som du vill. Har det hänt i ditt liv? Vad har det hänt? Har du någon gång inte fått som du vill? Har du sett en tvååring som är en treåring som inte får som de vill? De slänger sig på golvet och så skriker de, så får föräldrarna bära ut dem ur Prisma. De skriker och sparkar. Ja? Det är ingen karaktär därför att man inte byggt upp en karaktär. Det är samma sak här. Processen, min karaktär behöver byggas upp. Så vi inte behöver se hur kristna ledare faller. Så vi inte behöver se hur troende har samma standard som världen. Vi behöver en karaktär som är baserad på Guds ord. Och det sista som vi vill bygga med, det är öppenhet. Eller hur? Öppenhet. Det finns ett ord på engelska som sägs, eller i gamla datatermer, ni vet när skärmarna var gröna och gula. Vem kommer ihåg den tiden? När skärmarna var sådär gröna och gula och det var inte grafik. Vem kommer ihåg den tiden? Ja, en hel del. Då talar man om what you see is what you get. Alltså det man ser på skärmen, det får man ut när man printar. Så fick man inte då nämligen. Nu ser man ju alla fetstilar och kursivstilar. Det fick så man inte i datorns begynnelse. Men så ska det vara i församlingen. What you see is what you get. Eller hur? Det du ser på utsidan, det ska vara samma sak på insidan. Eller hur? Vi kommer inte till kyrkan och visar upp en fasad hur duktiga vi är, hur präktiga vi är. Utan vi kommer som vi är. Eller hur? Ibland har vi bra dagar. Ibland har vi mindre bra dagar. Ibland har vi seger så det är klackarna i taket. Och ibland så funderar vi om vi ska gå till gravgården eller om vi ska gå till kyrkan. Va? Livet växlar. Här växlar det av dagar och år, sjunger vi den gamla sången. Så är det bara. Livet har med sig både det ena och det andra. Men Gud är trofast. Eller hur? Och han är trofast och han kommer att fullborda det. Men ibland är det som inte som jag som förstår det. Okej? Okay? Och då får vi vara ärliga med det. Det är våran längtan. Att kunna bygga en församling där du inte behöver skämmas för det du har gått igenom. Där du inte behöver sätta upp en fasad där allting står väl till. Utan dit du kan komma precis som du är. Amen. Och där du får vad som du är. Och där människor inte bara älskar dig som du är. Utan till och med älskar dig så mycket att de vill hjälpa dig att förändras. Amen. Det är verklig kärlek. Den här processen har fyra steg. Vi vill vinna människor för Gud. Eller hur? Vem skulle vilja vinna flera människor för Gud det här året än fjolåret? Räck upp en hand. No, ett är mer än noll. Ja, jag ska... Okej. Okay. Vi vill vinna människor för Gud. Tänk hörni det. Att det som du har fått. Det som Gud har gett dig. All den nåd och förbarmande över dina svagheter. Och allt det goda välsignade. Skulle inte andra människor behöva få det också? Va? Skulle du unna någon under det här året att få ta del av den Jesus som du har fått? Skulle du det? Jag längtar också efter det. Det är det vi kallar med att vinna människor för Gud. Det är inte ett program, det är inte att man går fram i ett möte i första hand, utan det är att man får ta emot evigt liv. Och det livet är Jesus Kristus. Jesus Kristus ska bli predikat, det är ett vittnesbörd för alla människor, och sen ska änden komma, står det i Bibeln. Amen. Vi ska predika Jesus, eller hur? Amen. Men sen vill Gud också arbeta vidare på oss. Han vill förankra oss, han vill grunda oss i tron. Ni vet att Efesierbrevet säger att vi kan driva oss omkring som en liten båt på vågorna, far hit och dit, i alla vindkast i läran. Jesus vill att de som tillhör honom, de ska bli rotade och grundade i tron. Sen vill han också att vi ska bli tränade, skickliggjorda, med andra ord, få verktygen i våra händer, bli utrustade till den troendes tjänst att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Okej? Du ser, det här händer inte automatiskt. Det här händer inte bara för att jag sitter på en kyrkbänk eller går på en kurs eller så vidare, utan det här är en process som naturligtvis jag själv personligen ytterst är ansvarig för inför Gud. Men som också är församlingens uppgift att hjälpa varje troende i den uppgiften. Och sen det som vi längtar också efter, speciellt det här året, det är att vi också ska få bli utsända i tjänst. Eller hur? Jag menar, när man skördar, så är det ju bara en liten tid som seden finns på lasse, eller hur? Ja, i EU-tider så lämnar det ibland på lasse, men det är en helt annan sak. Det är en dålig bild. Men en normal process är att seden kommer in från åkern, den kommer i traktorvagnen, och så kör man den till torken, och sen får den iväg, och sen mals den ner, och så blir den till bröd som folk kan äta. Så Guds församling är inte en plats där vi samlas på hög. Och det enda vi som räknar, det är hur mycket sedeskorn vi har här. Och så är vi nöjda. Det var det man menade i Willow Creek när man räknade. Det är inte bara det att människor kommer på gudstjänst. Det är inte bara det som är poängen. Utan det är också det att Jesus vill ha lärjungar. Inte antal. Vi behöver sändas ut. Vad behöver vi sändas ut och göra då, tycker ni? Samma sak. Det här är den enkla grundtanken i det som vi arbetar med. Att bli utsänd för att göra samma sak. Att samma kärlek som har mött mig när jag blev ett Guds barn ska jag få ge åt andra. Jag ska få förankra dem i tron. Jag ska få vara med och träna dem till att få verktygen i sina händer och så få sändas ut. Det här är en rörelse på gräsrotsnivå som kan skaka nationer. Det här är mycket kraftigare än om det kommer en enda världsevangelist eller en enda tjänstegåva och proklamera Guds rike i ett land. Det här är någonting som djävulen är livrädd ska ske. En mobilisation på gräsrotsnivå. Amen. Är ni med? Underbart. Så vad är målet? Jo, målet är lärjungar som gör lärjungar. Det är som högsta karriärspositionen du kan få i Guds rike. Det är en lärjunge som gör andra lärjungar. Andligt föräldraskap kan vi kalla det på ett enkelt sätt. Helt naturligt, precis som vi fungerar enligt naturen. Vi är barn, skriker, blöjorna byts och så vidare. Så växer vi upp, blir lite tonåringar och lite så här revolterande mot våra föräldrar. Det kan man också alltid märka i en andlig tillväxt, en lite sån här andlig revolt när man ska stå på egna ben, vilket är väldigt nödvändigt för att man ska stå på egna ben. Sen växer man till sig, gifter sig och så får man egna barn. Det är som naturens grundkretslopp. Och så är det också tänkt att det ska vara i Guds rike. Amen. Det var första delen. Jo, vi håller oss på tiden ännu. Det jag ska tala om specifikt idag, som ett tillägg till den på det sättet, hur vi vill göra det här som jag nu har beskrivit, så har jag valt att kalla den tvåvingade en tvåvingad församling. Okej? Och så vill jag att du ska slå upp Apostlagärningarna 2:42 i din bibel. Apostlagärningarna 2:42. En tvåvingad församling, vad är det för någonting? Vi ska lägga en till så här så ser du en vacker, vacker fågel där. Det står 2:42. Det, nämligen de 3000, det står att 3000 har blivit frälsta och lagda till församlingen. Det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Så står det, alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut det allt eftersom var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen och bröt bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Här ser du två forum. Ibland har det här misstolkats i templet. Så länge det var tillåtet så ser vi att Petrus och Johannes, man gick upp till templet. Man gick upp till de böner som hålls vid de olika bönerna. Efter en stund så märkte man att det var en skillnad på judarna och de kristna. Och då blev man utsparkade och då höll man till delvis i Salomos pelarhallar. Det var också en väldigt kort tid, för att efter en tid när förföljelsen kom så då blev det katakomber och då blev det hemliga mötesplatser och så vidare för den förföljda kyrkan. Men vad jag vill att du ska förstå utgående från den här bibeltexten som jag lite grann ska gå in på, det är för att det ska finnas en balans i kroppen, så finns det två olika typer av grupper. Den lilla gruppen och den stora gruppen. De samlades i templet och i hemmen. Okej? Okay? Och det finns en orsak varför de här två vingarna finns. Och det finns konsekvenser också om en av de här två vingarna saknas. Och det ska vi lite se här. För det första, båda grupperna samlas kring Jesus. Okej? Okay? Han är kärnan och stjärnan. Matteus 18:20. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Okej? Okay? Så när vi samlas, om det är en liten grupp, en cellgrupp eller till gudstjänst, så blir det inte en gudstjänst eller på det sättet om vi inte samlas kring Jesus. Okej? Okay? Så det är inte bara en vanlig folksamling, utan en samling i och kring Jesu namn. Det är det som gör det till en plats där Jesus själv är mitt ibland oss. Amen. Vi samlas kring Jesus. Om vi är få eller många så samlas vi kring honom. Jesus hade en tvåvingad tjänst. Du ser det väldigt tydligt. Han hade en offentlig proklamation av riket. Jag läser några bibelställen som är ganska snabba så du kanske inte hinner slå upp. Men jag säger dem i alla fall så du kan skriva upp dem. I Matteus 4:17. Från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, till himmelriket är nu här. Och sen står det ganska intressant i Johannes 18:19-21. Översteprästen frågade, det här när Jesus står inför rätta, frågade ut Jesus och hans lärjungar om hans lära. Och Jesus svarade honom, jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt. Det finns en del av Guds rike som är viktig, och det är den offentliga proklamationen. När vi proklamerar Guds rike för världen. När vi proklamerade offentligt vem Jesus Kristus är. Det hade Jesus gjort. Han hade stått, han hade varit vid torget, han hade varit i templet när det tilläts och så vidare. Där folk samlades, där var han och proklamerade evangeliet. Sen den andra delen, den interna träningen av lärjungarna. Matteus 4:33 till exempel. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem, alltså för folkskaran. På ett sådant sätt att de ville lyssna. Han talade bara i liknelse till dem. Men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt. Här ser du ett annat forum, en annan grupp. Matteus 16:21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket. Johannes 11:54. Här är slutet av Jesus, eller när Jesus tjänst närmar sig sitt slut. Jesus vandrade därefter inte längre öppet omkring bland judarna, utan begav sig bort därifrån till landsbygden nära öknen, till en stad som heter Efraim. Där var han tillsammans med sina lärjungar. Här ser du helt tydligt hur Jesus tjänst är tvåfaldig. Det finns en offentlig proklamation. Han säger, det är inget hysch-pysch. Det är ingen sekt. Jag menar, om du vill veta vad vi predikar i Sion, så kom och lyssna. Vi annonserar offentligt i Vasabladet. Annonserar vi så att alla kan läsa. Kom och lyssna. Det här är ingen sekt. Vi håller inte på med hemligheter. Utan vi går öppet till väga. Det gjorde Jesus. Men sen när han skulle träna sina lärjungar, så räckte det inte med den här offentliga proklamationen. Utan han byggde en gemenskapsrelation med de lärjungar som han tränade. Okej? Okay? Hänger du med så här långt? Om vi tar bort en grupp, vad händer då? Om vi tar bort nu den stora gruppen. Vi ska se vad som händer. Då har vi inte den offentliga proklamationen. Då har vi inte den här offentlighetsprincipen som är viktig. Vi har inte heller på det sättet forumet för undervisning och predikan, som finns väldigt tydligt i Jesu tjänst. Det står så här. Om vi går från Jesus till lärjungarna, till den första församlingen, så står det så här i andra Korinterbrev 4:1. Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Det finns en offentlig proklamation. Det finns en möjlighet att komma och se. Som är ytterst viktig i Guds rike. Den andra delen som är viktig med den stora samlingen. Det är en plattform för undervisning. Det står så här. Apostlagärningarna 19. Sedan gick han, Paulus, in i synagogan. Under 3 månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör Guds rike till. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro, utan talade illa om den vägen, så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig, och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 år, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Här ser du ett väldigt offentligt proklamerande av Guds rike, som behöver finnas på det sättet att det ska inte uppfattas som en exklusiv grupp. Det ska inte uppfattas som bara för några utvalda. Utan fastän det står att han undervisade lärjungarna, så står det att alla som bodde i Asien fick genom den här predikotjänsten fick höra Herrens ord. Sen ser vi nog det att apostlarna och tjänstegåvarna på den tiden gick mycket från hus till hus. Man gick och samtalade, Paulus gick till församlingen som kommer samman i det huset och så vidare. Och på det viset så blev undervisningen ännu mer personlig och inte bara en föreläsning. Men man ser också det här offentliga proklamerandet. Sen tar vi av örnens andra vinge. Det är djurprologar i det här lite grann. Om vi tar bort den lilla gruppen, ska vi se här vad som kommer. Utan den lilla gruppen passiveras medlemmar. Om du är en del av en samling, låt oss säga den här samlingen, och du kommer på gudstjänst efter gudstjänst och får höra predikan, den ena bättre än den andra naturligtvis, och så här, och tycker att det är underbart, men du har ingenstans där du själv får tjäna, så kommer du efter en stund att känna dig illa till mods. Därför att det du har fått så är ju någonting underbart, någonting som man vill ge vidare. Det står så här i första Korinterbrevet 14:26. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en någonting att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Tyvärr är det nog så att om vi som är här 130, 140, 150, hur många vi nu är. Om vi allihop här så skulle ha en psalm, ett ord till undervisning och uppenbarelse, då skulle vi inte hålla gröttiden som vi har lovat åt köksorna där nere. Den saken är helt klar. Det skulle inte gå. Men det finns ett forum, och det är den lilla gruppen där jag kan ge av det som Gud har gett åt mig. För det är ju så, kära vänner. Vi talar om den troendes tjänst. Vi talar om att alla har någonting att ge. Eller hur? Alla har någonting att ge. Ja, men inte jag. Jo, du också. Som sa det, jag hörde säga någonstans där att jag har ingenting. Jo, precis du. Alla av oss har någonting att ge. Vi har någonting som kan bli till uppbyggelse för dem som lyssnar på. Men det är omöjligt. För det här var skrivet till en församling som var 3 000, 5 000, 30 000. Det går inte i den stora samlingen. Eller ännu värre, om vi försöker leva ut det här, Jakob 5 och 16. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Ja, vem börjar här nu? Här är plattformen. Här får du komma och berätta dina synder som du gjorde den här veckan. Inte bara det du gjorde, utan tankar och gärningar. Ni kan väl den lutherska syndabekännelsen? Va? För det första skulle det bli ett ganska långt möte, och jag tror inte det skulle bli så jätteuppbyggligt heller på alla sätt. Man skulle känna sig väldigt utpekad. Det var med andra ord inte tänkt för det här. Utan det var tänkt att i den lilla gruppen så kan man berätta hur man har det. Eller hur? Man kan berätta, man kan, som det står, bekänna sina synder för varandra och be för varandra så att vi blir botade. Det här är ett behov som varje människa har. Det är det här som är uppgrunden till bikten man använder i katolska kyrkan, till den offentliga syndabekännelsen man använder i lutherska kyrkan, men som jag tror är ännu, har ett ännu större innebörd, nämligen att få verkligen bekänna, lätta sitt hjärta för en annan troende och på så sätt få tilldelat syndernas förlåtelse. Du vet, det är tungt att bära på gamla synder, eller hur? Det är tungt att bära på det ouppklarade, men det är oerhört skönt att få lätta sitt hjärta till en medmänniska. Vi behöver den lilla gruppen, speciellt också i vårt oerhört individualistiska samhälle. Där vi vänjer oss mer och mer att inte dela utan leva för oss själva. Och där den här oikos-tanken som man behöver förstå för att förstå Bibeln. Oikos, det betyder familj eller hushåll. Man hade en väldigt stark familjetanke. Där var inte bara familjen, alltså mamma, pappa, barn, utan där var mormor och morfar och farmor och farfar och farbror Fridolf och moster Ester och alla de här var inne i den här familjetanken som har verkligen vittrat sönder i vårt västerländska tänkesätt. Vi behöver en öppen, nära gemenskap. Och när man säger det här, den lilla gruppen, så är det också, när vi har det här som en målsättning, så är det också smärtsamt att se att vi inte heller, fast vi predikar det här gång på gång, så lyckas vi inte bereda rum heller åt alla. Och det är smärtsamt. För det finns en längtan hos oss. Det finns en längtan att kunna bereda rum åt varenda en. Alla studerande som kommer in flyttande till Vasa och så vidare, vill vi att ska hitta till en liten gemenskap. Till en liten grupp där man får känna sig delaktig, där man får känna att man hör hemma och där man får känna att man får dela det som finns på ens hjärta. Men vi kan ju bli bättre, eller vad tycker ni? Amen. Vi kan bättra oss och arbeta för det här. Utan den lilla gruppen blir det bara teori. Det blir bara teori och ingen praktik. Och det här är kanske vårt stora problem i kyrkan i väst, som har fått så oerhört mycket undervisning. Man har varit på undervisning, man har varit på bibelveckor, man har varit på konferenser, man har varit på bibelstudier, man har varit på söndagsgudstjänster och så vidare. Men man har fått så lite möjlighet att praktisera det man har hört och det man har upplevt. Så det här behöver vi. Så vad är slutsatsen? Det är Paulus igen. Paulus är slutsatsen. Balans. Som vanligt är det inte antingen eller, utan det är både och. Jag tar upp det här därför att det finns riktningar som säger att vi behöver ingen gudstjänst. Det är bara den lilla gruppen som gäller. Det är inte bara den lilla gruppen som gäller enligt Guds ord. Vi behöver både och. Vi behöver den offentliga proklamationen. Vi behöver den sunda läran. Vi behöver de intima relationerna för att världen ska kunna nås. Det här är en fågel som flyger med två vingar, som flyger stabilt och som flyger kraftigt och som framförallt flyger länge. Eller hur? Vi ska inte vara en dagslända, utan vi ska flyga. Vi ska flyga länge. Vi ska avsluta genom att be för det här året som ligger framför. Och jag har en önskan, och jag är så, tacksam för Rasses sångval om vinden i seglen. För det är det, det, är det som vi upplever att vi verkligen behöver. Du sjöng Jesus kom var mitt centrum, som jag tycker vi ska fortsätta att sjunga i nattvarden sen också. Att fyll mina segel. Det jag talar om här, det är båten. Det är seglerna. Det är formen. Det är det vi tror på. Vi vill bygga en skuta som håller att segla med. Vi vill bygga en skuta som inte saknar något bogvisir och så vidare. Vi vill bygga en skuta som håller att segla också både när det är sol och när det är storm. Vi vill höja våra segel. Vi vill verkligen sätta ut från hamnen. Men om det inte blåser så blir det ingenting. Eller hur? Så min bön och det som vi verkligen ber om, det är att vi ska få uppleva hur Gud räcker ut sin hand. Hur vi får uppleva att den helige andes kraft bara låter seglarna spännas i vinden. Så att skutan kan åka iväg. Det är min längtan. Det är min längtan här verkligen. Hjälp dina tjänare, alltså oss alla, att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Vi behöver inte showen, men vi behöver kraften. Vet du det? Det behöver inte spraka mer, det behöver inte mera fyrverkeri, men det behöver finnas kraft. När vi ber för de som har behov så blir behoven mötta. När vi lägger händerna på de sjuka så blir de friska. När vi ber för människor så kommer de i syndanöd och blir frälsta. Vi behöver kraften i evangeliet. Det behöver vi under det här året i Finland, i det här sekulariserade landet som tror bara på det man ser, så ska få se att det finns en Gud som gör under. Ska vi resa på oss? Halleluja. Ska vi bara förena oss i bön tillsammans innan vi går in i nattvarden? Rasmus, kommer du upp så kanske du sjunger sen och leder oss under nattvarden. Halleluja. Så ska vi be tillsammans. Det här är en bön som är snart 2000 år gammal. Som den första församlingen som var så förföljd, som hade så begränsade resurser, som var så trängd, men som var så full med kraft. Så full med den helige andes närvaro. Så när man ser på dem man ska stena, så ser man hans ansikte var som en ängels. Det är den första församlingen. Och de ber att Gud ska räcka ut sin hand så att de får se hans kraft. Ska inte vi be samma bön? Tack Jesus. Halleluja. Bara sträck fram dina händer. Herre Jesus, vi tackar dig för att du har gett oss uppenbarelse. Att du har hjälpt oss att förstå ditt rike. Hur ditt rike fungerar. Hur ditt rike är uppbyggt. Men Herre Jesus, vi står här fullständigt handlingsförlamade utan den helige andes kraft. Utan den kraft som gör den svage stark. Utan den kraft som gör den sjuke frisk. Utan kraften som föder människor på nytt, Herre Jesus. Herre Jesus, vi står inför det här nya året. Herre Jesus, vi ber. Räck ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Herre, vi tackar dig. Herre, fyll varje enskild individ som står här inför ditt ansikte just nu. Fyll oss med din kraft. Herre, hjälp oss att våga betala priset. Att ta del av ditt lidande. I att bli lik dig som en död som din. För att också få del av uppståndelselivet. Uppståndelsekraften. Herre, det kan betyda så mycket olika för oss som står här. Men jag ber att du ska ge oss nåden att få betala det priset under det här året som ligger framför. Herre, vi ska inte förverkliga oss själva. Utan vi ska förverkliga ditt rike på den här jorden. Herre Jesus, vi vill signa Sionförsamlingen. Vi vill signa denna församling, Herre Jesus. Herre Jesus, vi ber om nåd. Att få vara en del av din välsignelse till den här bygden. Herre, vi ber att få vara med om den nåden. Att genom att vi finns här så ska ditt rike på ett starkare sätt få nå ut till människor runt omkring. Kom helige ande och berör oss. Tänd din eld inom oss. Spänn våra segel i din vind. Vi ber om den nåden just nu. Halleluja. Ska vi sjunga den här sången tillsammans medan ni som ska göra vara med i nattvarden gör er redo. Halleluja. Jesus, kom var mitt centrum. Halleluja. För det är bara han. Det är bara han som kan göra det. Det är bara han som kan föda på nytt. Det är bara han som har det eviga livet i sin hand. Halleluja. Tack Jesus.